P3, Sveriges Radio.
Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
Hej.
Hej. Ja, du viskade nu.
Ja, för att jag har skrikit i micken varje gång. Så.
Ja, gud vad skönt för öronen. Du, inget VM-guld för oss.
Nej, men vi har de snyggaste spelarna kanske, eller?
Ja, kanske.
Det beror på vad man gillar.
Vi får väl se. Igår var det ju ödesmatchen som ledde till att Sverige åkte ut ur VM.
Ja.
Känslor och tankar, Bella?
Det suger. Alltså, det kändes också som att vi liksom blev edgade i 40 minuter. Där vi var så här, hoppet lever. Vi kände det liksom, saker hände, vi försvarade bra, vi höll ihop oss. Och sen så bara följde innan halvlek och... Då kändes det som att det var kört.
Du, var såg du matchen? Var du ute eller var du hemma?
Jag var faktiskt hemma och hade några vänner över. Och det var väldigt mysigt. Det var, alltså vi tänkte se den ute, men det blev liksom som att vi fastnade hemma.
Lagom.
Och det var liksom skitmysigt. Och det var också många som ville faktiskt se matchen. Ibland är man ute och ser det som att folk är där för the culture experience.
Och vet du, där sa du någonting jätteviktigt. Mm. Ni var hemma för att ni faktiskt ville se matchen.
Exakt.
I respect that. Jag tycker det är underbart. Mm. Stanna hemma. Nej, men lite ris och ros till... För jag var ute och såg den på lokal.
Okay.
En ganska liksom... How do I put this? En lokal som är väldigt DIY-ig.
Okay.
Det är inte världens flashigaste lokal.
På vilket sätt var den DIY? Men
det är ett, vad ska man säga, nedgånget vandrarhem som har nu blivit en utomhusbar slash inomhusbar, mycket typ självbygge.
Okay.
Väldigt mysigt. Ingen riktigt stor skärm på det sättet, utan många små tv-apparater som är utspridda.
Alltså typ som man var på en elektronikbutik.
Ja, exakt. Precis. Fast en lite så uteserveringskänsla.
Ah, okay.
Jättetrevligt, jättemysigt. Och jag var där, hittade till något konstigt, så någon konstig övervåning. Ett litet vardagsrum nästan.
Okay.
Så vi var där. En tv funkade då. Vi står upp, jag och mina vänner.
Mm.
Och det är så här, folk trängs och man så hjälper varandra förbi och någon ska gå på toa, då hjälper man den. Alltså, folk jag inte känner. Sorry, jag måste bara klämma mig förbi. Här, kom, jag håller dina grejer medan du ska gå förbi. Alltså, det var en sån gemenskapskänsla som inte riktigt... Alltså,
existerar längre.
Annars liksom i Sverige också.
Oh.
Jag pratade med en person som hade rusat iväg med bilen och hämtat upp en bil via Blocket, och det finns andra tjänster också, som bortskänktes bara för att ta med en tv-apparat till den här uteserveringen.
Va?
Ja, och han jobbar inte där. Han var bara så, en till tv-apparat kan vi fixa, det löser vi.
Oh,
åkte iväg, hämtade den. Du förstår känslan.
Ja, så, solidaritet.
Oj. Alltså du gamla, alltså, du fria, vi
du
enade.
Fjällhöga.
Mm. Sen kommer vi till de svenskarna som är så, hej, förlåt, kan ni sätta er ner? Vi vill se matchen. Ursäkta. De hade liksom, de satt bakom oss i ett sånt runda bord i det här lilla trånga rummet. Och jag vet inte om de hade förväntat sig typ en middagsbjudning och få kolla på matchen här. Och jag tycker att det är inte reglerna om man går ut och kollar en VM-match.
Nej.
Där måste det vara, VM är obekvämt. Jag tycker att VM ska vara obekvämt. Det finns inte typ så, sitta med vännerna och ta lite lugnt och så här, pimpla på en, liksom, något glas vin.
Nej.
Det finns inte, utan det är stå, du kommer bli, folk kommer spilla på dig, folk kommer trampa på dig, du kommer behöva hjälpa någon upp som kanske ramlar ner.
Ja.
Det är stämningen, och inte störa sig på folk.
Jo, men jag kan tänka mig att också typ att det finns folk som, alltså nu blir det ju lite Stockholmscentrerat, men jag var och såg matchen på ett sånt ställe där det var väldigt mycket folk, och det var liksom folk i mitt sällskap som var så här: man kan inte se matchen, ingen bryr sig, alla är bara här för att ha liksom kul.
Och testa,
man bara, ja.
Testa ha kul. Har ni någonsin testat ha kul?
Kanske inte. Mm. Jag förstår, men det är väl den här solidaritetskänslan som liksom fotbollskultur ska skapa.
Ja.
Men också, det finns folk som har dåliga vibes bara.
100%. Och jag menar, men det finns också den här grejen, såklart det finns ju kaos överallt. Jag såg ju något klipp på sociala medier där det var ett fotbollsfirande ute på lokal där folk började slänga saker runt i publikhavet. Inte så schysst.
Ja, jag såg också att i stadion så brände de upp franska flaggan, typ det första de gjorde.
Där kanske inte det är så här, där är det, ja, men där är det lite ris.
Ja.
Lite ris. Men ros till alla liksom som faktiskt såg till att det blev en trevlig stämning. Folk som liksom fixade tv-apparater.
Ja,
skitmånga som hade med sig laptops och bara liksom smällde upp deras laptops kring de här små öarna. Och det var så skönt, man fick liksom välja var man ville stå. Nu vill jag stå med de här och kolla lite.
Mm.
De vill jag inte stå med, de verkar konstiga.
Okay.
Då lämnar jag det.
Gud, vad nice.
VM.
VM. It brings us together.
Ja, men, men ni kollade matchen liksom så ihärdigt hemma hos dig. Eller var det kul? Hade ni kul då?
Alltså,
hemma?
Vi hade kul. Ja. Men det var också ett gäng som verkligen ville se matchen. Så det var fullt fokus. Så jag kanske, alltså, jag kanske hängde med dem som du hatade på det här stället.
Ja, faktiskt. Som ville typ sitta och typ... Ja.
Analysera matchen. Prata om spelarna. Jag vet inte. Och jag var där och bara, Lukas, vad fint du springer.
Du Bella, det är ju sommarjobbssäsong.
Yes.
Har du haft några roliga sommarjobb?
Ja, jag har inte haft några roliga sommarjobb. De flesta har varit ganska pissiga. Mm. Men det finns ju ett ställe som många vidrör när man är från Göteborg, som jag är. Som är kanske någon typ av stor park som man kan gå till. Och där jobbade jag. Ah. Och man upplevde väldigt mycket där. Jag jobbade i disken ganska mycket. Mm. Så då var det liksom folk, du vet så här, när man går på restaurang och så är det såna här brickluncher.
Jo tack.
Och då liksom fick man alltid liksom rensa de här och folk lämnade the darndest things på de här brickorna. Det var alltid sjuka.
Ibland går man förbi de här brickorna och tänker, wow, vänta, förlåt, jag har beställt samma sak som dig. Varför ser din bricka ut så där?
Ja, och det var så här, en blöja. Alltså man bara, varför har du bytt en unge typ mitt i restaurangen och sen lämnat den på en bricka och bara hängt där i typ 2 timmar? För jag har inte plockat upp den på 2 timmar. Och så står man där och bara, vad gör jag med den här blöjan? Jag vet inte. Och då ropar man på någon annan som har jobbat en månad mindre än en och bara... Just kan det. Du ta den?
Precis. Åh oh, gud, helt åh oh, fy fan.
Du då?
Nej men jag har haft ganska många vad ska jag säga? Missförstå mig rätt, men ganska enkla jobb. Alltså jag har haft en ganska enkel arbetskarriär. Tack gode gud. Men jag har haft märkliga jobb. Jag har jobbat på en gård, alltså en 4H-gård. Och typ på
dagskort.
Men det här, det, alla liksom tror att jag liksom jobbat med djur. Jag har inte jobbat med djuren.
Alltså administrativt.
Nej, exakt. Ja, jag lägger hästarnas schema. Nej, jag har jobbat med typ så, vad heter det, dagskollo för barn som hälsar på den här 4H-gården. Ah. Så man hänger med barn som ska sen hänga med djuren.
Okej. Okay.
Och det är 2 saker jag absolut hatar mest. Det är ju barn och djur. Så det, kan ju, alltså det var inte liksom det roligaste gigget för mig.
Men hur hamnade du där?
Som kommunjobb. Okay. Klassisk kommunjobb. Okay. Sen fick jag till kommunjobb en annan gång som var på en, vad ska man säga, ett lager för en second hand-kedja.
Okay.
Och jag insåg lite snabbt in där att det var så. Det finns ett gäng vuxna människor som vi 15-åringar som jobbade där absolut inte fick prata med.
Mm.
Jaha, det är ju folk som kommer direkt från finaste anstalten eller, och är där och arbetstränar.
Okay.
Och de var så, de får ni inte gå och prata med. Och jag förstår, det var lite en Orange is the New Black. Man bara, ah, där är hon, Crazy Eyes. Alltså vi gav dem lite smeknamn.
Men det kunde vara Scared Straight också.
Alltså, det gick inte så bra. Här... Alltså, det gick inte så bra.
Ah, just
det. Men du, det finns ju några nya jobb här som är, jag vet inte om det är liksom en ny grej, för jag har aldrig sett det här med att kommuner har de här typen av jobb.
Mm.
Jag har gjort ett litet djupdyk på SVT Nyheters lokala nyheter. Vi börjar med Gävleborg där de har i Sandviken liksom lanserat att 7 ungdomar ska jobba som gatumusikanter.
Mm. Men det är så kultursommarjobbare. Alltså,
har det alltid funnits?
Alltså, i alla fall sen jag gjorde sommarjobb så fanns det alltid liksom en sån bana. Och då är det typ att man övar hela sommaren och sen så har man, uppträder man runt om i stan med olika uppträdanden. Och oftast är de, jag vill inte säga det, men det är oftast väldigt fruktansvärda uppträdanden.
Jag tror det. Men det är lite gulligt ändå. Ja. Så fortsätter det också här i Blekinge. Blekinge så har vi också ungdomarna som jobbar som dansare. Och så går vi vidare till Varberg där man kan jobba som vad fan var det här? Det var något annat. Lira musik. Alltså jag tror det är så att gatutrubadur typ.
Men ändå mysigt. Alltså gå runt och vara trubadurer och sådär. Eller?
Jo, men det är lite så. 6 ungdomar axlar sommarjobbet som gatumusikanter. Alltså är inte det här typ sånt jobb som folk typ så, alltså liksom, ska de ha hattar ute?
Ja, oh, just det.
Alltså så får de en lön eller liksom det de tjänar in ute i Varbergs gator?
Men jag gissar, alltså Varberg är en rik kommun, det måste jag ändå säga. Det finns mycket cash där. Så jag tror de får in det genom att liksom...
Jag älskar det. Kan vi på något sätt samla ihop de här gatumusikanterna, dansarna och de som ska göra showen och ha sig någon sån Sverige-turné? För där har vi någonting. Om vi gör liksom en X-factor av det här hela skiten.
Vår framtida Sara Larsson finns bland dem.
Mm. Lite så. Men jag blir bara irriterad för att kidsen nu får jobba som så gatumusikanter och dansare, medan jag fullt har jobbat med folk som suttit inne och med djur och barn. Och det är så... Ja, ah, här får de typ så dansa för att få lite cash. Du Bella, jag fick ju ett meddelande av dig häromdagarna.
Ja, Jag var på väg hem efter vår första sändning och fick upp en notis och tänkte, det här är ju sjuka nyheter. Vi måste göra någonting på det här imorgon. Mm. Och notisen som jag trodde stod var David Attenborough har dött. Mm. Och så skrev jag det till dig. Mm. Och fick inget svar på ett tag. Och sen så svarade du...
Nej, precis. Jag var tvungen att... det som hände här efter är att jag är iväg och firar en vän.
Ja.
Och tänker, åh gud vad sjukt, shit, nu måste vi boka en gäst på det här. Gud vad tokigt. På den här lilla minglet så pratade jag med någon och bara så, men gud, visste du att det här har hänt liksom? Och hon sa, va? Nej, det har det väl inte. Jag bara, jo. Alltså min kollega som också är researcher på eftermiddag i P3 skrev det. Vilket betyder att det måste vara sant, tänker jag. Går in sen på nyheterna och börjar leta och leta. Jag bara, aha, nej, hon har liksom totalt tittat på det här. Ja. Och då skriver jag, är du dum i huvudet eller? Det har inte hänt.
Ja, och då är det att jag har fått en notis från en subreddit på som är is Attenborough Alive heter den.
Ja.
Och rubriken var David Attenborough aged 100 has been found dead in his home. Och sen så står det been found is the name of the fly that keeps bugging him. Så jag läste bara första meningen och bara, he's dead, we gotta do something about this.
Problemet här nu är ju inte nog att du bara liksom skickar ut det till mig, så problemet är att jag framstår som en idiot. Vi läser om det igen fast på svenska. Ja. Jag förstod, alltså det är liksom en fluga, eller fattar inte?
Alltså då är det någon som drar skämtet över att David Attenborough, 100 år, har hittats död i sitt hem.
Mm.
Hittats död är namnet på flugan som stör honom hemma. Så det är att han har dödat en fluga hemma som heter Been Found.
Och så är det någon som har prankat liksom hela den här
subredditen. Alltså hela poängen med subredditen är, när jag gick in på den här subredditen, är att lura folk över att David Attenborough har dött. Så jag har liksom bara gått på den här stora pranket och fått dig att tro på det och förstört alla dina förhållanden med dina vänner.
Där vi, klockan har blivit 4. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med mig, Assad och Bella. Och snart får vi vår härliga hiphop-expert och kollega Petter Hallén på besök för att prata om, vadå, vad var det nu igen?
Anthony Fantano Halsey, alltså Anthony Fantano, en musikkritiker och har tjafsat. Och Petter ska berätta om det och också varför ens musikkritiker finns och borde finnas.
Alldeles egna tjafsreporter, Petter Hallén.
Verkligen.
Ännu ett stort bråk har brutit ut i musikvärlden och denna gång är det mellan en artist och en kritiker. Det handlar om Halsey och Anthony Fantano som anklagar varandra för ett och annat på sociala medier. Och plötsligt är en video från 2024 återigen aktuell. Vi har med oss Petri Ngatas alldeles egen Petter Hallén! Varmt välkommen.
Tack.
Du, om vi börjar med det här bråket, vad är det som har hänt?
Det är en artist som heter Halsey. Jag vet inte riktigt vem det är. Men hon har släppt ett album som heter The Great Impersonator och Anthony Fantano som kallar sig själv för The Internet's alltså mest upptagna.
Precis.
The Internet's Busiest Music Nerd har recenserat det på sin otroligt framgångsrika och stora YouTube-kanal The Needle Drop. Han gillar inte albumet.
Nej.
Han kallar det liksom whiny, han kallar det liksom självupptaget. Han tycker inte att det var bra. Och det gjorde att hennes fans och hon själv reagerade väldigt starkt eftersom det typ handlar ganska mycket om så att överleva cancer och trauma och så.
Mm, hon
och då,
inte haft det lätt.
Och då har det blivit en hel diskussion som liksom handlar ganska mycket om så här, framförallt då kanske på X och sociala medier som handlar ganska mycket om så här, kan man liksom dissa ett album som bygger på liksom, alltså typ, om jag som artist pratar om mina personliga trauman, kan man kalla mig självupptagen då? Eller, kan man, eller, så här, eller får man faktiskt vara som kritiker så? Jag gillar inte den här musiken, även om du been through it.
Mm. Typ.
Men du som är musikjournalist, vad är dina tusen...
Jag hatar att du sa ordet air quotes.
Ja, det verkligen.
Kan du ta om det och säga igen?
Okay. Du som musikjournalist, vad är dina tusen som detta?
Nej, men jag är ganska hårt på Antenna Fantanos sida här.
Mm.
Jag tycker att konst är konst, livet är livet och livet liksom ger saker till konsten och bra konst använder sig av livet för att bli bra.
Mm.
Men konst har ett värde i sig och om man ska bedöma konst så ska du bedöma konst som konst. Så
tongue twister.
Nej, men okej, låt mig dumb it down.
Tack.
För liksom,
för mig.
För vem?
För, ja, för folket där bak. Mm. Du. Mm. Tänk
okej,
dig
Rosa
på...
Okej, Rosa Parks, det var rasistiskt.
Tänk dig...
Så säger
kom,
vi inte längre.
Kom, sätt dig här bredvid mig.
Men förlåt, ja, förklara gärna lite
nej, men
mer.
Tänk er en Idol-audition. Mm. Hur många gånger har vi inte sett i det programmet och liknande talangprograms historia folk som försöker komma vidare genom att ge en syftehistoria?
Ja. Exakt.
Det är så här, den här låten, den handlar liksom inte bara om låten, den handlar också om liksom min döende fasters kusin som inte har några ben. Mm. Och då liksom ibland så funkar ju det och folk går vidare så här, ah, men det här är så starkt. Och det är ju liksom... Mm.
Du menar
men
att,
är det jag som musikjournalist, tack Bella. Mm. Jag gillar bra konst.
Och du tänker att man måste ta bort det
och sen
här,
om den handlar om trauma och handlar om livet så kan det vara otroligt, men en låt blir ju inte bättre av per se för att någon har haft det svårt.
Nej,
men man kan göra otrolig konst av det.
Du tänker att man ska liksom ta bort de här rose-tinted glasses som kanske är den här snyfthistorien för att ändå kunna...
Nej, men jag tycker väl att så här, också om Antonio Fontana själv påpekar, jag tycker att han har rätt att tycka att album suger oavsett självklart hur svåra tider artisten gick igenom. Mm.
Du, om vi kan få lite kontext om Antonio Fontana, vad har vi på honom?
Han är väl liksom störst på att prata in i kameran om musik på YouTube. Han börjar liksom som en radioman, precis som vi alla här, och liksom recenserar och spelar musik på så här college radio, och sen så som en liksom sidogrej för det, och det är där han har en show som heter Needle Drop. En sidogrej i den showen är att han börjar göra YouTube-klipp och sen blir de så populära att det blir hela hans karriär, och det har han hållit på med ett bra tag och liksom har väldigt många tittare och är liksom verkligen en ganska stark röst skulle jag säga på liksom när det gäller framförallt kanske amerikansk och västerländsk liksom musik.
Han har också börjat fått en ganska stor makt typ. Alltså, så fort han börjar recensera något så blir det liksom som att det får spin också.
Ja.
Han blir en gatekeeper.
Ja, och han har väl haft konflikt med typ Drake och sånt där. Alltså de kommer inte riktigt överens.
Nej, alltså Anthony ger ju album då betyg på skala 1-10 väldigt klassiskt. Mm. Och då liksom gav han en inte så bra recension till ett Drake-album och då slidade Drake själv i DM och gav Anthony Fontanas hela existens betyget en svag etta.
Oj.
Etta för att du finns, eller för att du lever.
Det har ni det. Uppenbarligen är det, liksom det här en tillräckligt stor person ändå för detta. Luther Vandross, Never Too Much. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi har med oss P3s egna hiphop-expert Petter Hallén för att prata om det senaste tjafset mellan en musikkritiker Anthony Fontana och artisten Halsey, och det leder oss till kritiker 2026. Mm. Det är inte första gången musikkritiker och artister bråkar. Vad har egentligen en kritiker för roll i musikvärlden 2026 skulle du säga?
Ja, det är en jättebra fråga. Alltså. Mm, jag är ju lite äldre, så jag minns ju när jag betalade ganska mycket pengar för CD-skivor. När man var ung och så liksom, och man kanske hade råd med en CD-skiva per barnbidrag. Och då hade ju...
Skoja, förlåt.
Ja, då hade ju musikkritiken en helt annan roll. Då var det ju väldigt mycket ren konsumentupplysning. Är det värt att lägga 139 kronor eller inte typ? Mm. Det där är ju helt borta idag när vi liksom betalar för prenumeration eller betalar genom att lida genom reklam för vår musik. Och då blir ju musikkritikens roll någonting annorlunda. Då blir det ju mer kanske så här, vad F ska jag lyssna på av alla miljarder grejer som jag kan lyssna på?
Betala med tid istället. Mm, alltså, precis. För tiden är dyrbar nu för tiden, eller?
Ja, och liksom, jag tänker ändå att så här, Fontana är väl ändå på något sätt en ganska liksom, bra symbol för hur det allmänna medieklimatet är, att det också är typ en personlighet. Mm. Och att det är någon som är känd i sig, och att liksom, man kanske är så typ, amen, jag vet inte vad jag tycker om det här albumet, men jag undrar vad Anthony tycker. Typ. Att jättemånga av hans fans eller vad man ska säga, har väl den där sortens liksom, parasociala relation som man kanske har med en poddare eller så. Att de tycker att så här, jag och min bästa vän Anthony, vi älskar det här albumet eller hatar det.
Så det är typ som att han är mer influencer än musikkritiker?
Ja, alltså, han själv skulle hata det, den beskrivningen. Mm. Men lite den aspekten i alla fall.
Men behöver vi ens musikkritiker 2026?
Men jag tycker ändå det. Jag tycker verkligen det faktiskt.
När
jag fick känsla.
Ja, du är verkligen tydlig.
Vad jag vill få säga. Nej, men jag känner ibland liksom att så här, för artisternas skull känner jag ibland att det behövs bra musikkritik. Som jag då, mitt expertområde är ju rap, och jag kan ibland bli frustrerad av att så här, artister, de som är bra, lägger ner väldigt mycket, och det är ganska, eller väldigt hög nivå på vad de gör när det gäller musik och så. Och sen så är liksom den enda responsen de får, förutom rena kalla siffror, är typ så eldemojis på Instagram. Mm. Eller inget typ.
Precis.
Och då kan jag tänka, jag känner ibland att när liksom kulturen, konsten, musiken är på en viss nivå, så är det ett sätt att visa respekt för den, att också kritisera den. Och bra eller dålig kritik, men liksom att, så här, att verkligen sätta sig in i det och verkligen så här diskutera det, analysera det.
En grej som är väldigt, alltså, ska man säga, ett stort problem, och vi har lärt oss i år, är ju ett stort sätt, allt på internet är liksom fake. Mm. Streams, fans, hype, allt kan på något sätt förvrängas, förvridas, yeah, köpas. Går det att lita på musikkritiker i dagsläget? Den trovärdigheten, finns den liksom?
Jag tycker att en sån sak som det här bråket mellan den här Halsey och Anthony Fantano, och absolut bråket mellan honom och Drake, det tycker jag i hans fall säger att, för mig så tyder det på att han är mer trovärdig. Mm. Alltså att han inte är rädd för att bli ovän med artister, vilket ju är väldigt vanligt, och jag tänker så här, kanske nästan ännu mer här i Sverige, där liksom branschen är så liten, och liksom, ja men, typ alla som har recenserat musik i Sverige har väl någon story om att en artist har konfronterat dem liksom på mm. något event eller sådär. Så jag tycker att det piggar upp med en kritiker som är liksom inte rädd för att bli ovän med liksom, även Drake är ju liksom bland de största som finns. Jag menar, jag pratade med en vän som brukade recensera musik för Dagens Nyheter, och han sa ju att så här, ah, men, jag vet inte om det är så längre, men när han gjorde det så var ju en princip på Dagens Nyheter att vi som recenserar, vi som är kritiker, vi får inte intervjua.
Mm. Alltså, vi,
en kritiker ska helst inte ens ha träffat liksom, artisten eller författaren eller så. Och jag tycker det har något.
Mm. Det känns väldigt vad ska man säga, heligt och rent på något sätt.
Ja, och jag menar, för mig är det så, personligen, det är ju supersvårt, och jag är ganska glad, vi på Petra Ingata, vi ägnar sig ju, jag ägnar mig inte åt några regelrätta recensioner. Det kan liksom så här, när typ om så att jag släpper en singel, så finns det liksom ingenstans där jag då personligen, Petra Len, har gett en 4 av 5.
Super.
Och det är liksom, och jag det måste nog få vara så, även om jag har privata åsikter om allting, för att jag så här, jag är där och intervjuar, och det blir orent på något sätt.
Mm. Ja, men jag hörde. Det finns också någonting kring just när det kommer till Anthony Fantano som vi pratade om, nu som har bråkat med Halsey, att ibland kan jag få en känsla också av att i den här också digitala miljön, och där ragebeat är så stort, är det som att det är så mycket av hans content, kanske inte mycket, nu ska jag inte göra mycket, men vissa delar av hans content kanske också är överspelta, för det får också så jävla mycket titt.
Absolut. Och det, han
det är starka
inte,
ord man målar upp,
han
liksom
är väl
grova,
inte för fin för att göra en clickbait i liksom rubrik ibland. Men jag menar, jag är inte, nu framstår jag som den världens största Fantano fanboy, det är inte, men men jag tycker ändå att så här, att om man verkligen typ sitter igenom hans recensioner, de är ganska nyanserade. Mm.
Men jag känner också att han är en person som, alltså han är väl ärlig i sina recensioner, men problemet blir väl då att fansen, de reagerar så starkt. Alltså det blir liksom konflikten över att liksom fansen försöker styra vad musikkritiker vill göra.
Ja, och
eller
jag menar,
säga.
Det där har ju också mycket med så stan-kultur överlag på internet att göra, men en annan kontrovers som han hamnade i var liksom när han kritiserade, och det var ju ganska mycket så insider business snack, han liksom kritiserade hur Taylor Swift jobbar med väldigt många olika vinylutgåvor av samma album för att liksom maximera, som han uttrycker då, krama ur plånböckerna på alla fansen, för att det är så minimala skillnader och en riktig fan köper allt. Just. Och att det är liksom hur det har påverkat hur mindre artister gör och sådär, och då blir ju liksom delar av The Swifties galna på honom och sådär, så att liksom det är mycket, det är mycket. Med det hela.
Tack så mycket, Petter.
Lukas Bergvall.
Stämmer.
En man som är på alla släppar just nu. Han spelade i matchen igår och har under turneringens gång blivit väldigt populär runt om på olika sociala medier. Och nu rapporterar Aftonbladet att Bergvall utnyttjas av högerextrema. De sprider alltså lögner om honom och fabricerar citat för att sprida propaganda.
Alltså att han skulle vara en del av deras rörelse då?
Ja, eller att han liksom har sagt saker som skulle stötta rörelsen på något sätt.
Och har vi några exempel? Eller vet vi det?
Jag har inga exempel. De har liksom blurrat, ser jag här i den här artikeln, exakt vad det är som har sagt.
Det kanske är lite för grova saker, jag guess.
Kan vara så. Men Lukas Bergvall har också gått ut och sagt att det är tråkigt såklart, men så kommer det alltid vara och folk hittar på saker som inte är sanna, men jag får se till att liksom vara med på många olika intervjuer och vara ärlig här.
Okej, mediatränad.
Verkligen.
LB, snyggt. Gud, det är så kul också att verkligen, om vi går till hans motpol då, i form av högerextrema personer som använder sig av honom i deras propaganda kanske, så är det väldigt kul att se Lukas Bergvall också som har blivit en HBTQ-ikon.
Alltså han håller på med, alltså han har blivit en del av HBTQ-propagandan.
Ja, exakt. Det är liksom det är nästa steg. Nej, men jag har sett väldigt mycket på, vad heter det, Twitter, X så, som det heter nu, fancams, eller fanedits av Lukas Bergvall med andra manliga spelare, och att alla pratar om honom som att så varenda man på plan vill ha Lukas Bergvall. Det har liksom blivit en heated rivalry-situation med den här lilla 20-åringen och de här äldre kanske spelarna.
Alltså,
han slår brett, I guess.
Ja, alltså en liten, blond, snygg man med liksom facial features som är väldigt definierade. Mm. Det är liksom i cirkeldiagrammet så går HBTQI och nats, eller högerextrema i samma liksom cirkeldiagram. Det är ändå sjukt.
Eller, ja, kanske, I guess.
Eller känner du att det finns många saker som alltså, där de liksom möts
tänker du? Ja, men alltså, jag kan tänka mig att det är inte bara han nu också. Det är också, vad heter han, målvakten?
Målvakten i Sverige?
Ja,
Jesse Zetterström.
Ja, precis. Mm. Det är också liksom en bild på de två. Man har liksom målat upp de två som någon form av heated rival. Jakob Widell Zetterström. Mm. Men den här blonda, ariska Ludvig, liksom Lukas Bergvall-looken med han andra Zetterström. Det här känns som förbjuden kärlek på de fan-editsen jag har sett mellan de två.
Okej, de får inte vara ihop.
Exakt.
För att han är brunhårig.
Ja, exakt. Lite Romeo och Julia-stämning mellan de här två. Men men Lukas Bergvall slår alltså stort. Han är både en del av heated rivalry-rörelsen på X, men även högerextrema propagandamaskineriet.
Ja.
Helt enkelt. Spännande. Vi får se vilka fler rörelser som...
Vem vinner fighten över honom? Alltså, vem får honom i slutändan?
Time will tell. Jag vill bara se om det är någon fler rörelser som kommer klima honom.
Ja, alltså tjejerna, vi står i kö.
Och nu är de här apparna som låter dig låtsas köpa hämtmat eller ta en rökpaus just for the kicks. Här för att berätta mer om de här dopaminapparna har vi vår techreporter Evelina Galli! Yay!
Du, vad mysigt att vara här med.
Men välkommen till det finaste sommartablån som jag kallar det. Du, det här låter faktiskt helt jävla sjukt. Vad är det här för appar?
Nej, men det kan man ju fråga sig. Alltså, de har typ blivit då virala den senaste veckan. Det är appar som ska simulera att du gör saker som att shoppa på nätet, beställa och hämta mat, ta en rökpaus, men utan att det får konsekvenser för typ din plånbok eller hälsa. Så du gör alla stegen, i alla fall med liksom hämtmaten. Mm. Du liksom tittar ut så, vad vill jag ha för mat? Du klickar på den, du beställer hem den, men inga pengar dras och ingen mat kommer.
Okej, men vad ska det här vara bra för?
det kan man ju fråga sig. Och då är tanken att, som namnet föreslår, att det här ska liksom ge dig den här dopaminkicken som du får av att shoppa på riktigt.
Mm. Okay.
Alltså, så att du liksom, tanken är, eller teorin är då, bakom de som har gjort apparna, att du får samma positiva känsla trots att du inte gör det på riktigt, du bara rollspelar.
Men de här apparna finns inte i Sverige just nu?
De
eller?
Finns, alltså det här är sajter och jag har gått in på dem.
har du testat?
Ja, men det är klart jag har. Så här, jag har faktiskt tagit med mig lite hur det låter när man går in på en av de här sajterna som ska simulera en rökpaus.
Okay.
Jag, trigger warning då, för att jag vet ju att en person runt bordet har slutat.
Ja.
Och du har varit jätteduktig.
Men jag är ganska kaxig. Jag tänker så här, men inget kommer bita på mig.
Nej.
Men ska vi ta och lyssna?
Vi kan ta och lyssna. Och då vill jag att ni ser framför er alltså att man står där med en virtuell cig. Det låter också mer som att de har tänt eld på typ en brasa.
Ja,
det känner jag nu. Och så samtidigt kommer en massa koreanska meddelanden, för de här apparna är ofta koreanska, det är där den här trenden kommer ifrån. Ja. Så kommer det så meddelanden och så får du röka den här ciggen och den tar slut inom några minuter.
Alltså jag känner att jag kanske är alltså en häxa som bränns upp på 1700-talet. Inte att jag liksom har en rökpaus.
Motsatsen till dopaminapp, att det blir så.
Vet du vad, du vet inte vad mina affiliater, jag kanske älskar den
känslan. Vänta, vi testar den igen och så får vi vara lite tyst så man hör verkligen vad som händer. Vänta. Mm.
Ja, Hörde ni det? Vi tog ett långt andetag. Och så får man också, man får
var det du eller var det i? Alltså att någon tog ett djupt andetag?
Alltså man får trycka när du tar andetag och då röks också cigaretten snabbare. Liksom.
Ah, okej.
Okay. Men sen när den är slut, då är den slut. Då får du gå därifrån.
Okej.
Okay. Men okej, okay, förlåt. Men vad är liksom recensionen? Funkar det här?
Du, alltså, jag har ju då som sagt testat. Jag kan inte säga att jag fick ut jättemycket av det här. Det är lite roligt. Alltså det är ju någonting. Många ser det här som en liten protest mot konsumtionssamhället och att saker har blivit så jäkla dyrt typ. Att bara, ja men då gör vi det på låtsas istället typ. Och det är väl lite roligt. Ska ju säga, det finns ju ingen liksom vetenskap bakom att det här skulle ge en dopaminkick att göra det här på fake.
Jag tycker jag skulle bli jättebesviken, där sitter jag hungrig också. Skit i dopaminkicken om jag får mig hämta mat och så kommer ingenting. Man är så, ja tack. En del av mig har också liksom, jag har sett lite av det här men inte riktigt grottat mig ner i det. Men när det kommer till just hämtmaten är det som att jag blir orolig att det blir en sån maskerad ätstörning. Alltså så här, som det kan vara ibland med såna grejer. Alltså att man bara...
Att man typ så här, att man ska ju så här, jag vet, folk typ suger på is genom en handduk om man ska gå ner för en typ kampsport om att hålla sin viktklass.
Eller lukta på en bit sallad och sen, eller nej, tvärtom. Lukta på en bit choklad och sen äta salladen.
Lukta på sallad och äta choklad i det. Nej men och jag vill också bara säga så här, höja ett varningens finger för som alltid när något blir poppis. Nu har jag också, jag har försökt kolla hur poppis de här sajterna är egentligen, eller om det är som så ofta att det bara är vi i media som gör någonting poppis. De har ju, alltså några av sajterna har ändå några tusen besökare per dag, men de är inte svinstora ska sägas. Och var försiktig, skriv inte in dina riktiga kortuppgifter på någon av de här sajterna, för att det är ju inte bra.
Nej.
Vi pratar med vår techreporter Evelina om en ny typ av appar som ska ge oss dopaminkickar utan konsekvenser. Alltså det snackas mycket om dopamin just nu. Mm. Kanske framförallt när man snackar om sociala medier. Mm. Är vår generation värre än tidigare?
Alltså det här är ju så intressant. För visst, får ni också upp det här på sociala medier också, det här med dopamin och hur man ska kontrollera det. Det är typ dopamin och kortisol i typ hela min
alltid. Alltså jag vet inte vad det betyder. Kortisol maxing. Dopamin maxing.
Mycket maxing. Uh-huh. Och så här är det ju. Alltså så här, det är jättesvårt för det finns väldigt lite studier. Det är väldigt svårt att mäta om du inte typ sitter i en röntgen hur din dopamin liksom påslag funkar. För de som inte vet, dopamin är alltså en signalsubstans som frigörs i förväntan på saker. Mm. Alltså typ så här, om du lyssnar på musik så kan man se att dopamin ökar precis innan typ droppet. Eller alltså så här, förstår ni? Det är därför man tror också att de här apparna, att förväntan på maten eller förväntan på en order du har lagt är liksom större oavsett om du får maten eller inte. All det är liksom det som är teorin. Mm. Och då har det ju snackats mycket om att vår generation är lite fucked för att vi har sociala medier, vi scrollar på som utlöser det här dopaminpåslaget hela tiden. Och att vi därför får liksom mindre dopamin av andra mer naturliga saker. Mm. Som sagt, finns vissa studier som tyder på det här, finns andra studier som inte tyder på det här. Nästan alla nya påhitt har anklagats för att göra ungdomen sämre, ska sägas. Det vi kan säga är att det stör ju, sociala medier till exempel kan ju störa sömnen. Mm. Och det kan göra att man får liksom inte så bra dopamin. Hälsa, om man säger så. Men kan, inte så bra dopaminmaxing.
Men kan man liksom fixa det här på något sätt? Kan man resetta sitt dopamin för att, liksom, kan man, för att bli av med den här liksom viljan att få ruschen? Fasta bort den, du.
Precis, om det inte funkar med de här apparna då, utan då kanske man bara upprätthåller det. Vi gjorde faktiskt ett paradisavsnitt om det här redan för länge sedan som handlar om så här dopaminfasta. Vi kan höra här hur allas vår Anders Hansen pratar om ordet dopaminfasta.
Och ordet dopaminfasta ska man inte ta bokstavligt, för det går inte att rensa bort dopamin, då skulle vi dö omedelbart. Men dopaminfasta innebär att man ska då ta bort sånt som ger starka positiva, snabba positiva kickar. Sociala medier, godis, tv kanske och så, den typen av grejer.
Där var en intervju med Alexander Pärleros och han menar att då ska man rensa bort det här i 3 veckor.
Okej.
Okay. Alltså fattar ni? Det är jättelång tid.
Jag tänker på en farlig sån grej som man inte pratar. Alltså sociala medier gjorde kanske räknas in i det. Men typ datingprofiler. Det är så många av mina kompisar som kanske har datingprofiler utan att aktivt söka någon. Utan man vill bara matcha med någon för att känna sig liksom så. Den bekräftelsen. Det är väl också någon form av dopaminkick som man jagar.
Skulle det vara om ni hade en sån liksom, nu är ju inte ni på datingsajterna här. Mm. Jag vet, men så här, skulle ni ha en sån fake dating sida, skulle det vara en bra sån dopamin app för er, tror ni?
Ja, gud. Det känns ju också som ett sätt så här, om man kanske inte har ett bra förhållande och vill kanske känna av känslan av att
otrogen.
Få det. Jag är inte otrogen. Jag bara liksom får liksom en robot som swipar på mig. Alltså bara känslan att man får den typen av bekräftelse. Uh-huh. Att det skulle kunna ge någonting. Skulle jag vilja det? Nej.
Spärr upp ögonen samtidigt.
Jag vet ju också att en producent som testade att dejta en AI.
Just det, undrar vem det kan ha varit.
Ja, det kanske också var lite dopaminmaxing.
Ja.
Men om man nu vill få sig en dopaminkick, finns det enklare sätt än att liksom beställa hem påhittad hämtmat? Alltså finns det, kan man, finns det kosttillskott? Det låter som en knark. Jag ska inte, det ska vi inte. Nej, men hur kan man liksom, finns det ett enklare sätt att få?
Nej, men det finns absolut vissa saker. Som sagt, jag nämnde det här med musik. Mm. Bra för dopaminet. Ett träning i vissa fall. God mat har man sett. Ger det dopamin. Och sen umgänge. Både så socialt, verbalt som vi gör nu, men också fysiskt.
Oj, okej! Ja.
Mardröm, som jag rent spontant. Alltså, jag tänker bara på de här, vi kan komma igen på det sen, men whatever. Men finns det något annat, finns det någon annan kul app man skulle kunna ha?
Alltså jag är ju, alltså det här med att dopaminet liksom releasas när man liksom väntar på något. Mm. Alltså, det har ju varit väldigt trendigt att prata om yearning, alltså att man gillar att yearna. Att längta efter någon eller något typ. Att liksom simulera att ens partner är borta på något sätt över en lång tid.
Du pratar om särbos.
Ja, typ alltså så här, att om man, alltså att kunna få, alltså simulera det på något sätt. Att längta.
Jag kan annars tipsa, jag har ju då, vi pratade om det lite i låten, att jag har en app som simulerar poker typ. Alltså det är ett spel som är som pokerspel, fast det är inga riktiga typ insatser. Nu tror jag inte jag har tendenser att bli speltorsk, men det gör mig glad i alla fall.
Ja, men jag tycker där har också fyller funktionen av att man, om man har spelmissbruk, jättebra alternativ.
Ja.
Om man röker, ja men ladda ner det, kanske den appen.
Mm. Ja, exakt. Men gör allt i liksom måtta.
Evelina Galli, tack så mycket.
Tack.
Ester med Savage Love här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och nu ska ju Kanada in i Eurovision innan, alltså vi fick det innan vi fick Frank Ocean album.
Ja, det känns ju också som att Kanada har ingenting i Eurovision att göra. Det gör mig
arg. Stäng gränserna, säger Bella. Nej, men jag vet inte riktigt. Jag är lite för. Kanada känns lite kul. Som Australien, lite så, där är de tokiga.
Men alltså det heter väl Eurovision? Hallå?
Gud, okej, nu är vi här igen.
Nu
är
det
nästa låt är faktiskt Frank Ocean. Det var därför jag sa det. Och det är så gulligt, jag vet inte om du har sett det. Man ser ju liksom vissa klipp på Frank Ocean. Han bara rör sig runt i Tokyo. Och folk sa, oj, Frank Ocean. Och han sa, hello. Det är lite gulligt. Men ett album vill vi ha. Här är nu live, klockan är 5. Kanada har joinat Eurovision. Bella är rasande över det.
Ja, jag känner att det är, alltså, ska alla vara med nu? Eller okej, alla får vara med då. Alla får vara med. Vi ska snacka lite om bajs igen nu.
Oh, för
förlåt. Vi, Noah Kahan, en artist som gjort till exempel Stick Season. Han hade en konsert och han sa så här.
Basically repeat after me, okay? And if you think you have to shit the floor, then don't repeat after me, I guess. I solemnly swear. I will not shit my pants. And if I do, I won't take it from my pants and put it on the floor.
Ja, då är det då Noah Kahan på hans konsert i Toronto som ber folk att inte lägga bes medan de är på konserten.
Och det här liksom verkar vara ett problem.
Ja, han, på en tidigare konsert i Philadelphia så var det någon då som hade lagt en be bland folk i publiken. Och det uppmärksammades av hans team, berättades för honom och då ville han säga till alla andra, please don't do that. Snälla, gör inte det.
Kan vi alla i denna sal ta varandra händerna?
We shall overcome.
Okej, för fan vad äckligt.
Ja, och det har också skapat en debatt kring liksom konsert, kultur plus toabesök. Att man, Olivia Rodrigo sa i en intervju för 2 veckor sedan att folk kommer till hennes konserter i blöja för de ville inte gå på toa. Och det var också en hel grej under Taylor Swifts Eras Tour att folk kom i blöja för de liksom vägrade lämna golvet.
Just det. Men de har ju liksom paxat platser liksom där längst fram och de vägrar släppa dem, så därför är den enda liksom, vuxna beslutet är att ta på sig en blöja.
Det vuxna beslutet är håll dig. Mm. Eller i mitt huvud är det som att jag inte kan förstå varför man inte bara kan hålla sig. Det är väl inte så svårt?
Nej, nej.
Och också så här, Noah Kahn-konserten, att lägga en B. Mm. Alltså i en blöja eller något liknande. En kiss räcker. Ja. Alltså om man ändå ska ha blöja på sig. Ja. Jag kan inte se framför mig varför man behöver gå så mycket.
Finns det
mycket?
Ingen du hade gjort det för? Finns det någon artist du hade liksom bara så, fan, jag bröstar den här blöjan för just den här artisten eller för den här personen?
Nej, jag hade aldrig gjort det. Sen har jag, alltså jag vet inte, hade du?
Alltså kanske. Alltså jag hade gjort det för typ så, alltså så, en utekväll. Alltså så, jag hade gjort det en vanlig fredag. Nej, men det finns väl säkert en och annan artist man hade absolut gjort det för.
Gud, alltså, Amet har också frågat dig att gå runt i blöja när man är runt omkring honom.
Nej, men jag menar, det finns, alltså, jag menar, jag förstår ju The Die Hard Stance. Jag tänker att det här gäller också bara oavsett artister. Det finns ju det här, vet du, nyårsfirandet i New York, Times Square, där man vill se The Ball Drop, den här stora lilla klotet som ska falla ner under, liksom vid tolvslaget. Och då är det också ett råd typ från självaste, typ att tips är så, ha på dig blöja. Hellre det än att du liksom öppet liksom utför dina behov.
Ja, nej, jag tycker bara att det är gränslöst beteende. Alltså gå på toa bara, vi är vuxna allihopa. Inte där på plats, gå och ta dig till en toa.
Du, Evelina var ju här tidigare och pratade lite om dopaminkickar och hur man kan liksom, ja men, dopaminmaxa. Mm. Nej, men olika sätt att få upp dopaminnivåerna, och ett av dem var ju gemenskap, umgås med folk. Mm. Här har vi, jag läser här på P4 Stockholm att det är ett gäng som har tagit det här ett snäppet längre. Mm. 14 barndomsvänner sålde sina hem för att bo tillsammans.
Okej.
Okay. Det här är ett gäng, alltså inte, vad ska man säga, det är inte det yngsta gänget.
Okay.
Det verkar vara pensionärer.
Okay.
Min första tanke var direkt så, jag bara, fan, det är så jävla dyrt att vara pensionär. Stackarna måste nu liksom bo i hemska, hemska kollektiv.
Ja, men det känns, det blir jättemysigt. Då har de väl något att, alltså, precis, laga mat ihop.
Nej, men det
pengar.
Det var ju en positiv nyhet, men jag läste det som att jag var så, shit, pensionärerna har det fan illa. Nu måste de sälja sina lägenheter och bo tillsammans. Gör liksom så makeshift ålderdomshem. Men tydligen är det här självvalt. Det här är liksom 14 vänner som känt varandra sedan lågstadiet. De har sålt sina hem, flyttat ihop i Beckomberga för att kunna stötta varandra på äldre dar. Läser direkt från P4 Stockholm.
Är alla singlar eller är det liksom, är
du,
det par?
Det vet jag inte.
För jag tänker typ att det kan vara lite kul att liksom, alltså det blir som, alltså för kollektiv när man är yngre brukar ju bli lite fuck around and find out situationer.
Jo,
alltså
tack.
Det brukar bli så här, folk tjafsar, blir ihop, alltså.
Ja, alltså det kanske är lite så, något par här och där, men, eller några singlar, eller några enkor, fan vet jag, de är så pass gamla, I don't know, rest in peace i så fall. Men grejen är att så här, i det här gänget så, också de berättar om hur de har trerättsmiddagar, och alltså, någon annan som fixar liksom maten åt någon annan som har haft en höftoperation. Alltså, det är ändå ganska så gemytlig stämning.
Vad
känner du kring det? Skulle du kunna bo med dina barndomsvänner 14 pers i ett hus?
Vi har pratat ofta om världen skulle gå under, så skulle vi alla käka upp ihop och ha olika uppdrag. Liksom. Men det är egentligen två personer som skulle liksom vara de som get shit done.
Gör
och sen
saker,
så var det resten av oss som skulle, vi var typ 5 pers som bara ska liksom para vidare civilisationen.
Det låter som att du har pitchat in en bordell.
Ja, typ. Men att det var så här, om vi, det är den situationen så pratar vi om att vi skulle bo ihop och att det skulle bli väldigt bra. För de som också löser allting är också de som inte skulle klaga.
Fan, vad hemska.
Hade du kunnat tänka dig?
Det här låter som min absolut största mardröm. Mm. Alltså, barndomsvänner, fiender, whatever. Jag skulle aldrig vilja bo så pass mycket folk. Jag har också bott i korridor. För mig är det så det närmsta man kommer att bo likt den här konstellationen. Aldrig bott i riktigt kollektiv på det sättet. Mm. Men det här låter som det värsta ever. Jag vill knappt umgås med mina vänner as it is. Så jag också boom dem under samma tak.
Ja, men jag tänker när man är äldre också så blir man väl mer sällskapssjuk kanske.
Jag har
ju
så sett med ett ålderdomshem.
Nu,
alltså ge mig medicin, tabletter, whatever. Men alltså det är också någonting med, jag tänker också, nu kanske jag tänker så, fan vad jobbiga mina vänner där. Jag kanske blir den hemska i typ.
Men det, man får ju, alltså jag tänker att när man är äldre så kanske man är också mindre förlåtande, så då kanske det blir mer tjafs, eller?
Ja, alltså only time will fucking tell.
Ja.
Men hur som helst önskar jag lycka till de här 14 barn och
sen,
det är säkert toppen. I would never.
Ja.
Oj, passande låt. Dog Days Are Over. Med Florence and the Machine.
P3, Sveriges Radio.